Lov. Tillbaka, vi ska fortsätta lite grann och gå lite mellan gamla och nya, jämföra det gamla med det nya. Men egentligen så måste jag säga, vi skulle kunna ha en fantastiskt stark tro i våra liv om vi tittar tillbaka på de här verserna gång på gång igen. Han är mäktig att frälsa alla dem som genom honom kommer till Gud. Till fullo frälsa. Så det finns en grund som vi kan hela tiden gå tillbaka till och påminna oss om. Memorera in de här texterna. Hebreerbrevet, det är ju någonting helt suveränt tycker jag. När det gäller just att beskriva kontrasterna här. I det gamla förbundet som kallas för Abrahams förbund. Så var ju lagen given. Lagen gavs, den tillhörde alltså förbundet. Den mosaiska lagen, men egentligen så är det en del av det förbund som Abraham ingick med Gud. Och sen så kommer allt det här som är beskrivet, alltså med försoning, gamla testamentets försoningen. Och så författaren i Hebreerbrevet, han går hela tiden mellan det gamla och det nya. Han jämför och han tar fram förebilderna i gamla testamentet. Men jag är så innerligt tacksam för att vi har ett nytt förbund alltså. Och det är det här som jag vill bara följa med mig till Romarbrevet kapitel 8. Så ska vi se bara vilka goda nyheter vi har egentligen till alla som inte riktigt har förstått vad vi äger i Kristus. Titta på den första versen i Romarbrevet 8. Sen ser vi vilken kontrast till det gamla förbundet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Till det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, alltså den ofullkomligheten som hela gamla förbundet ändå visade fram på grund av vår mänskliga brist. Alltså. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som lever inte efter köttet utan efter anden. Har du hört något liknande? Så finns ingen fördömelse. Vad betyder det? Den finns inte, betyder det. Fördömelsen finns inte. Det finns ingen fördömelse för dig och mig som är i Kristus Jesus. Fördömelse finns inte. Varför är många Guds barn ändå så nedtryckta på grund av fiendens anklagelse, fienden som kommer att visa de gamla negativen på gårdagens synd. Varför är det så lätt för oss att falla tillbaka och köpa det han liksom portionerar ut i sina lagoma portioner till oss när vi som minst behöver det, så kommer han och så försöker han lägga fördömelse när den inte finns. Ja. Det är väldigt målande, ja. Det finns ingen fällande dom. NT 81 eller Bibel 2000 finns ingen fällande dom. Det finns ingen fällande dom. Jag tycker också om ett annat uttryck som jag hittade i den gamla. Vi jämför gamla och nya. 17 år. Du går tillbaka till 17 års översättning. Det står på ett ställe i predikarens bok så här. Det som ej finns kan inte komma med in. Har du hört något liknande? Alltså, förstår jag att jag är lite förälskad i gamla översättningen där. Det ses kan inte heller komma upp på någon räkning. Det finns ju de som skickar bluffakturor. Har du hört talas om det i vår moderna tid? Företag som har liksom specialiserat sig på bluffakturor. Speciellt till äldre människor som kanske inte riktigt har koll på liksom sina räkningar. Så det verkar konstigt. Jag har inte handlat något men ändå så. Ja, man får väl betala ändå. Det kan ju vara något man har handlat eller som frugan har handlat. Det brukar ju vara hon i regel. Halleluja, som hon ännu inte har bekänt. Men i alla fall. Och så betalar man den där blufffakturan. Men jag tycker det är så fint det som står där i den gamla översättningen. Att det som ej finnes kan inte heller komma upp på någon räkning. För att det finns ingen fällande dom. Alltså fördömelse, mina vänner, finns inte. Halleluja. Amen. Ibland säger jag, har ni sett den där då? Den här stora skära elefanten framför talarstolen. Hur många har sett den? Och så, om man säger det i en sån här församling. Då, efter ett tag, om man bara håller ut i tro. Så börjar en del titta. Kanske det finns något ändå. Ja, så kanske en del missuppfattar mig. Så, ja, det finns bakom här. Så, och så några troende går fram och tittar. Är den bakom här? Nej. Det finns ingen skär elefant. Därför kan man inte heller se den. Och för den som är blodköpt och ren finns det ingen fällande dom. Aldrig någonsin, mina vänner. Detta är evangelium. Detta är det budskap som Gud sänder ut i världen. Att Gud tillräknar inte människorna deras synder. Vi är ganska duktiga på att peka finger. Vi kan säga, det där är fel och det där är inte bra. Men egentligen är det så. Att Gud är inte arg på en enda människa. Han var vred. Och därför säger också saltaren. Under en liten tid var du vred. Gud vredgades. När han la synden på sin son Jesus. Och så tog han domen. Han tog fördömelsen. Han blev separerad från sin fader. Tog vår plats. Gick i döden. Bar vår synd. Bar vår straff. Utplånade synden. Och därför, mina vänner, så finns det ingen fördömelse. För dig som är i Kristus Jesus. Det tycker jag att vi ska ha som minnesvers. Att det finns ingen fällande dom för oss som är i Kristus. Du kan följa med mig till den femte kapitel. Så står det så här. Det är lika bra det här alltså. Så här står det. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga. Har du hört något liknande? Vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Jublar vi? Varför jublar vi inte? Jag tror att det beror lite på varför vi inte jublar så mycket i kyrkan längre. Det tror jag beror på. Vi har inte riktigt, vågar vi lita på det här alltså? Och så va. Men Bibeln säger så tydligt att det har redan hänt alltså. Att vi har förklarats rättfärdiga genom tron på Jesus. Så har du och jag förklarats rättfärdiga. Vi är alltså skuldfri förklarade på grund av avtjänat straff. Men det var någon annan som avtjänade det åt oss. Och därför kan du och jag gå fri. Därför finns det ingen fällande dom. Och så säger han här i den andra versen. Att vi har tillträde till den nåd som vi nu står i. Halleluja. Jag hoppas att du vet med dig att du lever i ett nådesförhållande. Att det är inga hårda bud. Eller liksom inte bud skrivna på stentavlor som du och jag följer. Nu följer vi Nya Testamentets bud. Vi har lämnat Gamla Testamentets bud bakom oss. Nu följer vi det äldste stadgar. Det är liksom en lite omgjord variant på det som vi inte klarar under Gamla Testamentet. Jag hoppas att vi allesammans kan ta till oss att du och jag vill leva i ett nådesförhållande till levande Gud. Så när Gud tittar ner på himlen så är det bara nåd, nåd, nåd som ska vila över dig och över mig. Va? För ge vår rättfärdighet. Han tog vår skuld, han blev liksom den som gjorde det här för oss här. Romarbrevet 3:26 så står det så här. Det här är sånt där som vi, jag hoppas att du skriver ner det här. Eller så står det så här va. Under tiden för Guds tålamod. Det här är vad jag har försökt att säga här. Jag tror att jag läser vers 21 och några framåt här. Nu har du utan lagen alltså. Utan den gamla testamentets offer och hålla buden. En rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen har rådat. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns det ingen skillnad. Alla har ju syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus har friköpt dem. Genom honom har Gud genom hans blod ställt fram. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han, Gud, visa sin rättfärdighet. Han som hade lämnat ostraffade synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod, alltså då synden bara var överskyld. I den tid som nu är ville han, Gud, visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig. När han förklarar Holger rättfärdig som tror på Jesus. Halleluja. Det stod inte i din bibel, men det stod det i min bibel. Halleluja. Du vet att många vi skjuter, ja, rättfärdig, ja, käre Gud, den som ändå var rättfärdig. Det är ju, du är född rättfärdig. Jan-Erik, du är född rättfärdig. Det spelar ingen roll att du var 60 plus. Halleluja. När du sa ja till Jesus så blev du som ett barn. Ett välskapt barn som föds fram. Oskyldig, ren inför Gud. Så är den nya födelsen. Så helt förlåter Gud. Så helt gör Gud sitt verk i oss. Han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och där är det faktiskt punkt. Det är liksom inte en massa tillägg. Den som går på möten. Halleluja. Den som inte missar bönekvällarna. Den som läser sin bibel. Liksom, är liksom flitig bibelläsare. Nej, den som tror på Jesus, punkt, är rättfärdig. Och därför varje gång det står rättfärdig så kan du skriva ditt eget namn där i marginalen. Det är Holger det. Jag är den rättfärdige. Halleluja. Han förklarar. Då kan Gud själv vara rättfärdig och han förklarar den rättfärdig som låter det bero på tro. Visst är det fint? Halleluja. Jag ska ta och gå lite vidare. I Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet, kan vi läsa det tillsammans. Om man liksom växlar lite så här så blir det väldigt faktiskt bra. Man får ihop både gamla och nya testamentet. Så här står det 9:e kapitlet, vers 21. Du vet, om jag har någon ledig dag ibland, då brukar jag läsa Hebreerbrevet. Halleluja, sånt kan man göra på lediga stunder, Karla, eller hur? När Kajsa är liksom borta på något ärende, då kan man passa på att läsa igenom Hebreerbrevet. Ja, men jag har ju läst det förut, Holger. Nej, det har du inte. För det är inte att ha läst Hebreerbrevet som hjälper, utan det är att läsa det som hjälper. En del säger, ja, jag har hört förut, Holger, den där predikan. Nej, det hjälper inte vad du har hört förut. Det är ju av hörandet, av läsdag, som det ger näring här. Och då står det så här i den 21 versen här. 9 och 21 så står det så här. Oh, halleluja. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet på alla föremålen som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen allt med blod. Och utan att blod utges ges ingen förlåtelse. Detta är Bibelns liksom röda tråd. Det här är det som går som en röd tråd genom hela boken. Det finns ingen förlåtelse utan att blod utgjuts. Det var därför som i hela gamla testamentet så finns det en stark, stark undervisning om betydelsen av blodet. Betydelsen av att helighålla blodet. Och det är det som gjorde då att vi i gångna tider som rätt tro inte förtärde blodmat. Därför att blodet är heligt på grund av livblodet. Jag skulle vilja säga att det finns inget heligt med bockars och kalvars blod. Så det gör ingenting om du gillar blod. Lika frälst i alla fall. Halleluja. Det låter lite underligt, men ni har en pastor så det är radhuskotlett. Det är liksom när man bor i radhus, då kanske man inte, så då köper man istället så köper man lite rimsaltat fläsk och man blir en helt annan sak. En del av er gillar inte pitepalt heller, har jag hört. Men du kan gott äta det, därför att det är inte det blodet som är heligt i nya förbundet. Utan vi har kommit över till nya förbundets medlare Jesus och till Kristi dyrbara blod. Och allt det andra, det förebådade det blod som skulle komma, det offer som skulle komma. Och därför så är det så väldigt starkt här, för det står så att det finns ingen förlåtelse. Och därför ska vi säga att frälsningen är gratis av nåd, men den är inte billig. Hörde ni vad jag sa? Frälsningen är ju gratis av nåd, men den var inte billig att köpa. För det kostade ett pris. Och det är därför som sådana här texter har kommit till. Friköpt jag är. Silver återlöst. Men ej med guld.
O, vilket pris med dyra blodet han plånat all min skuld. Det var någonting sånt där. Halleluja. Frälsningen är gratis av nåd, men den är inte billig. Och det är det som beskrivs i de här texterna, tycker jag, på ett sånt utmålande sätt. Va? Utan att blod utges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna, det som de gjorde i gamla testamentet, tabernaklet och i templet, måste renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva måste renas med ett bättre offer än de medlen. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Den som bara är en bild, alltså en förebild, ett exempel på den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, som översteprästen år efter år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall ska han vara tvungen att lida många gånger allt sedan världens grund var lagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Synden är inte ett problem, det är utplånat. Och lika som det är bestämt att människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blir Kristus offrad en gång för att bäras många synder, och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och så här håller han på, författaren. Det liksom går han igenom och beskriver vilken skillnad det är att ha Jesus som löftesman. Att ha honom som sin förlossare. Så att det här är något som vi behöver bara ta till oss. Det här är själva försoningens klimax. Det är när Jesus återvänder till själva himlen. Det är när han kommer tillbaka till sin fader efter 33 års frånvaro. Ungefär. När han återvänder och lovsången i himlen tystnar. Och när man ser liksom fadern sitta på tronen här uppe. Och så ser man sonen komma in i det allra heligaste himlen. Så tystnar keruberna. Det äldste och det blir värsch. Och så möts deras blickar. Faderns och sonens blickar möts. Och man kan se att det finns en tår av glädje. En tår av triumf. Och så ser fadern att Jesus som jag sände är inte densamme som återkommer. Utan han är märkt med syndiga människors verk. Han bär märken efter såren. Och som vi sa Gerd i pausen. Jag tyckte det var så fint. Du påminner om någonting. Gerd påminner om någonting väldigt intressant när det gäller Isak. Isak blir ju naturligtvis en förebild på Jesus. Och Abraham en förebild på trons. Han är ju trons fader. Men tänk att det står aldrig någonting att Isak sa någonting. Eller att han diskuterade. Och det är det precis som det står om Jesus. Att han fördes bort som ett lamm för att slaktas. Han öppnade icke sin mun. Jag menar, om han nu var en tonåring Isak, så skulle han ju kunna börja argumentera, till och med bråka. Jag förstår att han var fullständigt överlåten. Han vilade tryggt i att pappa Abraham, det ser lite illa ut just nu. Ja, har du läst det? Jag trodde att Gud var mäktig att uppväcka honom från det döda. Om jag nu måste ta min egen son, förstå det, jag kan inte räkna ut det, men Gud genom Isak och vidare. Och jag kan inte just nu fatta och räkna ut hur Gud till han begär att jag ska offra honom. Men det står att han till och med skulle kunna uppväcka honom för att döda om det behövdes. Så långt var han villig att gå. Och Isak, han lät sig bindas. Han offras. Halleluja. Tänk när Jesus kommer tillbaka. För sin fader. Efter fullbordad försoning. Jag tycker det är så tjusigt. Han är märkt med människohänder. Såren. Törnekronan, allt sammans. Man förstår vilket pris det var. Alltså Johannes 3:16 blev för mig när jag gått igenom hela tredje Moseboken. När jag läst om offren, när jag läst om prästväsen, när jag läst tvungen att gå igenom. Och sen flyttar jag över Jesus och läser berättelser om Jesus. Hur det står om honom, att det står skrivet om mig i bokrullen. Att göra din vilja. Jag har kommit för att göra din vilja. Och så lät han sig korsfästas. När man kan se det liksom med andens ögon, då blir man bara så tack Jesus. Det då man får hjärtförstoring. Det då man får inte fel liksom en andlig hjärtförstoring. Man blir bara så tacksam att han gick hela vägen ända in. Och så bär han det heligaste. Och så stänker han sitt eget blod. Han bär en bägare. Den dricker av den. Gör det till minne av mig. Så bär han fram det till Guds domarsäte. Och så bestänker han domarsimlen. Och så blir det för en nådord. Gud som kunde ha dömt. Han la domen på Jesus. Och sätter till en nådastol. På grund av gjort för oss. Är det inte? Vilken plan. Vilken försoning. Den kan man säga om Bibeln. Och Jesus har ju alltså ut sin synd. Vi kan ju ha gjort för oss. Att vår synd inte liksom är att ta fram den när det behövs. Ett plåffret som han gjorde för oss. Vår synd. Och då kan vi läsa andra här kända citatet. Som jag ofta bakar. Om någon eller något nytt har kommit. På slutet just så starkt. Jag har redan varit inne på verserna före. Det står att det tillräknar med. Vi räknar inte människan dess överträdelse. Anställd vid honom. I honom skulle stå. Så sitter vi. Då får de och gömde sig. Då känner de. Kör Gud, det gäller inte att komma nära. Du förstår om jag gör något fel. Tänk när de skulle bära arken. Och någon tog i arken för att liksom rädda arken från att liksom välta. Så såg det. Omedelbart så dog han. Kan man tänka sig hur helig är Gud? Och tänk att du har en helig Gud som sin pappa. Som du kan komma upp i hans famn. Här och nu. Idag. Redan nu. Bara krypa upp i hans famn och säga. Får jag bara stanna en stund? Halleluja. Det är inte för att jag vill något särskilt. Det är inte för att jag har något bönämne. Eller jag har något ärende. Får jag bara umgås med dig en stund? Jag tror det här liksom. Det är alltså undervisningen om rättfärdighet. Att vi, du och jag, som har så mycket brister i våra liv, ska kunna stå, att vi kan stå rättfärdiga inför Gud. Jag tror det är en sån sprängkraft i detta. Jag tror att det liksom skulle liksom kunna revolutionera hela vår stad. Om vi förstår vad vi äger och vad vi har. Vad vi har blivit gjord till. På grund av med ett enda offer så har han utplånat synden. Och därför så är vägen öppen ända in i det allra heligaste. Det är aldrig upptaget, förstår du. Du vet när man ringer ibland. Maud blir så sur ibland, vet du. Jag har ju en mobiltelefon och det är lite knepigt. Jag vet inte. Jag har en ganska ny telefon, men hon ringde mig idag och hon kom inte fram. Jag har försökt ringa flera gånger. Varför ska du ha en mobiltelefon när du aldrig svarar? Va? Halleluja. Det sa jag en gång när jag ringde från Apatiti och fick på Televerket. Det var som att flytta tillbaka och beställa ett samtal. Fick man vänta 4 timmar på linjen till Sverige. När jag äntligen kom fram med det lyste rött i mitt bås. Jag fick gå in i ett bås och så lyfte jag en gammal telefonlur där. Hallå Sweden! Då var det upptaget. Hade jag väntat liksom över 4 timmar för att få kontakt med Sverige och hustrun. Då pratade hon i telefon. Vet du? Halleluja. Vad ska man med mobiltelefonen till när inte folk svarar, va? Men så är det inte för oss som Guds barn. Det är alltid svar. Det är alltid öppet. Det är alltid välkommen hem. Vad roligt att se dig. Kul att du är här. Halleluja. Jag förstår. Vad vi har i Jesus. Det är. Och jag ska bara gå ett streck vidare för att visa lite grann mera. På vad vi har och vad vi äger på grund av det här nya testamentet och nya förbundet. Vi kan gå till Hebreerbrevet igen. Så läser vi några texter till. Ska vi strax säga amen här. Men låt mig ta det till Hebreerbrevet 10. Jag ska se, jag ligger före mig. Jag fortsätter. Ett ögonblick ska vi se. Vi ska inte läsa 10, vi ska läsa en annan vers. Jag hoppar lite gärna. Hebreerbrevet 4 ska vi ta. Vet du om att Jesus fortfarande är i tjänst? inte längre med att offra. Det är avslutat. Men det står 14 versen i 4 kapitlet. Hebreerbrevet 4 så här. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna, låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Jag skulle önska att vi kunde vara en kristenhet som, när det har gått sönder i våra liv, för det kommer att gå sönder ibland. Och jag tänker så här, att när vi gör fel, om vi faller som Guds barn, om vi faller i synd, så aldrig släkt förhållandet till Jesus. Släkt, men däremot så störs ju gemenskapen. Ni vet hur det är när det är sams inom släkten. Kanske de flesta av er hoppas råkar ut för det. Men gemenskapen störs när det blir liksom som kommer in. Då störs relationen, va. Men alltså, vi är ju ändå i familjen hela tiden, va. Och det har gått sönder. Då ska vi ju inte vi liksom hålla oss borta. Utan då ska vi ju rusa till Gud. Därför det är det han beskriver här, att vi får komma fram med frimodighet inför nådens tron och få barmhärtighet. Jag tycker det är så tacksam, för man gör ju faktiskt ganska mycket fel. Halleluja. Eller är jag ensam i den här församlingen? Halleluja. Man gör ju faktiskt mer fel än man riktigt har koll på faktiskt. Och det har jag blivit mer och mer övertygad om. Ju längre jag är frälst, desto mer upptäcker jag vad mycket fel man gör. Man liksom bara... Man bara blir chockad över sin egen ofullkomlighet, va. Men då är det så bra att veta det, att då kan jag komma med frimodighet inför nådens tron. Och där får jag inte stryk, där får jag inte förbråelser, utan där får jag barmhärtighet. Ni vet att vi brukar nästan varje gudstjänst inbjuda till förbön. Om du har haft en svår tid, om du har haft en kampfull tid, eller om du känner att du är prövad på något sätt, eller om du känner att du lider under någonting. Och vi vet att det finns en väldig spärr att komma fram och få hjälp. Vad är grunden till det hela? Jag tror att det är lite här som knuten sitter. Om vi förstår att vi är Guds barn, även om vi inte alltid är lydiga, även om vi ibland gör fel. Ni som har barn, ni vet ju det. Att de var ju välkommen hem, även om de inte hade varit perfekta hela dagen, eller hur? Om vi vet att vår himmelske fader sitter på barmhärtighetens tron och bara väntar på att vi ska komma. För att han får utöva sin barmhärtighet, utöva sin kärlek. Benåda och säga, kom igen nu Torborg, du är förlåten. Ta nya tag, jag är med dig. Om vi visste det, då tror jag vi skulle liksom lite mer släppa på spärrarna. Och vi kan också släppa på spärrarna mot varandra. Vi behöver inte tänka, jaha, nu går Janne. Varför är det bara Janne som går fram? Eller Jan-Erik, Janne har ju fått konkurrens av Jan-Erik. Varför är det vissa som kommer fram och vissa andra söker aldrig Gud? Är de perfekta, eller vad är det för fel på dem egentligen? Jag tror det är rädsla. Men faktiskt säger Bibeln i 1 Johannesbrevet att fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. När vi förstår att vi är älskade precis där vi är. Var vi än befinner oss på resan mellan slutet, så är vi älskade precis där vi är just nu. Och att det är alltid öppet. Du är alltid välkommen ända in i tron. Och där får du inte en lång räcka av förbråelse, utan det finns bara barmhärtighet och hjälp i rätt tid. Skulle vi inte söka Gud lite fortare och lite tidigare? Varför ska vi nästan allting gå sönder i ens liv innan man liksom ska vända sig till Gud? Varför kan vi inte? Lite trångt kan vi väl söka Gud tillsammans. För att det finns kärlek som älskar oss. Det är bara nåd och barmhärtighet. Gud hela tiden. Halleluja. Jesus, och sådan är vår himmelske fader på grund av det som vi har och som vi kan ha i det. Jag tycker vi ska ta en liten stund och bara tacka. Så ska vi uttrycka en liten stund av lovprisning och avrunda den här kvällen, bara att ge tillbaka. Jag tycker, om vi har när Jesus kommer till Petrus